varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. I det här avsnittet så har jag bjudit in Tina Weidelt. Tina, hon både utbildar och arbetar med syntolkning och som tillgänglighetskonsulent. Vi lever i en värld med väldigt mycket visuella intryck och syntolkning bidrar till att alla kan ta del av den visuella informationen, säger Tina. Och vi samtalar om hur det som syns men inte hörs översätts till någonting som hörs, nämligen ord. Du får också vara med om en spontan live-syntolkning av studion och miljön vi sitter i under samtalet. Och vi funderar kring hur det kan vara att syntolka tv-programmet Bäst i test. Så spännande! Känn dig varmt välkommen att inspireras. Hej Tina!
Hej Maria!
Och varmt, varmt välkommen hit!
Tack!
Det känns väldigt roligt att ha dig som gäst. Och vi har ju träffats för många, många år sedan.
Ja.
I ett sammanhang med musik får vi säga då. Och kreativt skapande. Mm. Men nu är det som sagt några år sedan. Och vi har haft lite kontakt under hösten. Och sen så fick jag veta att du också, en del, du ska få berätta vad du jobbar med. Men en del av det som du också gör är att syntolka. Så det ska vara temat på den här träffen eller den här samtalet idag. Men först Tina, vem är Tina?
Ja, jag är 51 år och jag bor i Göteborg. Jag har 2 tonårsbarn och en man. Och om jag ska beskriva mig själv, om vi kommer in på dagens ämne direkt.
Just det.
Så har jag en lite cendréfärgad, lite lurvig page. Jag har ljus hy, jag har bruna ögon. Och jag har idag på mig en grön stickad kofta, lila muddar, gråa byxor och gröna randiga strumpor. Grönsvart randiga strumpor och röda skor. Det var det väldigt långt, men vill du berätta lite hur du ser ut?
Åh, oh, vad fint! Oj, oj, jag kände verkligen att jag fick så här, och vad säger hon nu, vad säger hon nu? Jo, jag heter Maria då, och också är 51 år, vilken gamla. Och hur jag ser ut så har jag, vad säger jag, säger man cendrea, mörk, lite mörkare hår, lite längre än page, lite nedanför. Jag har blå ögon, ljus hy. Och idag ser jag på mig en vit beige skjorta och ett par bruna byxor och bruna skor. Var det en bra förklaring?
Strålande. Just när vi beskriver oss själva så är det också viktigt att vi alltid får välja vad det är vi vill lyfta fram.
Så det är väldigt viktigt. Smart också att få liksom frågan tillbaka, att beskriva sig själv. Och Tina, vad gör du på dagarna?
Jag jobbar som tillgänglighetskonsulent på kulturförvaltningen under Västra Götalandsregionen. Och alltså min uppgift är att stötta alla kulturverksamheter i regionens 49 kommuner i tillgänglighetsfrågor.
Det
är 49 kommuner i Västra Götalandsregionen, precis. Det är en jättestor region och så har vi ju också väldigt många olika. Vi har Göteborg som är jättestort, det bor mycket folk, det är mycket verksamhet och allt möjligt. Men sen har vi också små kommuner där det kanske bor 3000 personer. Så det är väldigt olika förutsättningar. Så jag jobbar med kulturskolor, lite grann med bibliotek. Det är mest min kollega Ninni som gör. Men så jobbar jag med kulturinstitutioner, museer, kulturtjänstemän. Alltså alla som jobbar med kultur, med fria utövare. Alltså jag stöttar alla i tillgänglighetsfrågor. Genom fortbildning, genom rådgivning. Jag jobbar också mycket internt med mina kollegor för att vi i förvaltningen har också jättemycket kvar att göra när det gäller tillgänglighet. Så att jag är lite överallt och tillgänglighetsarbetet har ju aldrig slut.
Nej.
Men sen är det också så att alltså, bortsett från att jag jobbar som tillgänglighetskonsulent, är jag också syntolk sedan 5 år tillbaka. Kanske 6 snart till och med, ja, 6 år precis. Och jag jobbar också som lärare på syntolksutbildningen på Fällingsbro folkhögskola i Örebro. Så en av lärarna, vi är 4 stycken som delar på jobbet. Mm. Så. Det är en distansutbildning på halvfart på 1 år. Så att det går liksom att kombinera eftersom det sker mest på kvällar och helger.
Just det.
Men basen i det här är ju också att jag faktiskt syntolkar.
Mm. Oj, vad spännande. Det här med tillgänglighetskonsulent. Jag tänker att det är otroligt roligt jobb.
Mm.
Och att du får träffa så många olika verksamheter också.
Ja, precis. Alltså den röda tråden är ju att alla på ett sätt jobbar med kultur. Eftersom det är kulturförvaltning som har anställt mig.
Ja.
Men det är jätteroligt att få träffa så många olika verksamheter. Och också att få jobba med tillgänglighet på så många olika nivåer. Mm. Alltså för jag behöver ju både prata med cheferna. Hur de kan göra för att tillgänglighetsarbetet ska leva ett långt och lyckligt liv i en verksamhet och utvecklas hela tiden så att vi blir stadigt bättre. För det är liksom på något sätt chefernas ansvar. Men sen är det också jättemycket liksom alla som möter publik, deltagare, folk som lånar böcker på biblioteket eller lånar media på biblioteket. Eller, alltså alla som möter personer behöver ju också på något sätt ha den här kunskapen. Och sen är det också så roligt för det är så många som gör väldigt, väldigt bra saker. Och jag har hittat på bra lösningar så att det är också ett av mina jobb att hitta, men de där, de gjorde något jättebra och så är det mitt jobb att sprida det i hela regionen. Kolla vad de har gjort och så ordnar vi kanske ett seminarium eller en fortbildning eller sådär. Så att det är mycket det här att nosa upp bra exempel och sen sprida.
Mm.
Så att, ja, det är ett väldigt roligt jobb att just få jobba på alla möjliga nivåer. Mm. Eller vara med på en filminspelning eller liksom se hur scenkonst tas fram som är så här inkluderande och ja, ha öppen publik. Alltså det är väldigt roligt.
Ja, jag hör det.
Ja.
Men det är också, du tog kontakt med mig i höstas och sen så hade vi ett samarbete. Vilket jag tyckte var otroligt roligt och bra också. Mm. Där museipersonal ville lära sig lite tecken som stöd.
Mm.
Och det så gjorde vi i en film, det var liksom grund, om man ska säga föreläsning kring en grundkunskap kring vad det är så. Men sen så bad du också att personalen själva fick säga vilka ord vill jag ha tecken till. Mm. Och så gjorde vi en film för det.
Ja.
Ett otroligt bra, tänker jag, det tänket att vad är jag själv motiverad, vad behöver jag ha för tecken i min verksamhet. Mm. Jag jobbar ju mest med grundutbildningar, vilket av naturliga skäl jag gör, men där blir det väldigt bra att också att tänka att ja, men vad behöver jag här för att säga hej och välkommen till de gästerna eller besökare som vi har i vår verksamhet. Mm. Och vilka ord brukar jag ha på rundvandringen här när jag beskriver. Så jag fick ju lära mig lite nya ord också på tecken.
Mm.
Ja. Spännande.
Ja, det handlar ju mycket i det här tillgänglighetsarbetet. Handlar ju mycket om hur skapar vi ett bra bemötande. Mm. Alltså, och då har vi jobbar ju med 5 behovsgrupper alltså, som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Och de är ett jättebra redskap för att liksom tänka tillgänglighet och inte glömma någon. Så det är då personer som har svårt att se, som vi kanske ska prata mer om idag.
Ja.
Hur kan vi möta den gruppen på ett bra sätt? Personer som har svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tolka, bearbeta, förmedla information och svårt att tåla vissa ämnen. Så det är de 5 grupperna. Så att och det är ju också så här, beroende på vilka det är vi möter, då behöver vi ju också på något sätt så här, kicka igång i vårt bemötande register. Liksom, så här, lite olika, dra i lite olika trådar för att det ska bli bra för de personer som kommer hit.
Liksom, så spännande. Varmt välkommen till Mariposa Academy. Den perfekta medlemstjänsten för dig som vill lära dig tecken som stöd och som alternativ och kompletterande kommunikation. Mariposa Academy passar även dig som vill upprätthålla kunskapen, få stöd, inspiration och teckna tillsammans med andra. Som medlem får du tillgång till utbildningar på grund- och fortsättningsnivå, livesändningar med mig där vi tecknar olika teman, filmbibliotek som ständigt växer, gruppcoachningar där vi diskuterar hur vi skapar en kommunikativ miljö och tecknar tillsammans. Det är öppet för alla, om det är en större personalgrupp, en familj eller om du helt enkelt vill utveckla ditt eget tecknande. Vi ses på Mariposa Academy. Men glider vi in här nu då på syntolkning. Mm. Men jag ska också säga så här, bland annat då så lärde ju du mig, och vi pratade mycket om i höstas när vi hade kontakten kring hur jag också kunde syntolka samtidigt som jag hade min föreläsning.
Mm.
Vilket jag lärde mig jättemycket av.
Mm.
Väldigt värdefullt. Och då visste ju inte jag att du jobbade med det här också, för det sa du inte då. Men nu har vi fått veta det här. Och jag tänker, kan du berätta lite mer, vad är syntolkning?
Alltså, vi lever ju i en värld med jättemycket visuell information. Och det är, ja, eller visuella intryck. Och det är jättemycket information som vi får till oss visuellt via ögonen. Och personer som har svårt att se går ju då miste om den här viktiga visuella informationen, och syntolkning gör ju att personer som har svårt att se då kan ta del av den visuella informationen för att då lättare hänga med i det som sker helt enkelt. Och det kan ju vara både, alltså jag jobbar med kultur och syntolkar gör ofta det också, och då kan det ju handla om att hänga med i en teaterföreställning eller i en film, men det kan också ibland behöva syntolkar på rättegångar eller ja, på resor, vandringar, alltså lite överallt. Egentligen behövs ju syntolkning överallt. Och syntolkning är ju en översättning från ett visuellt språk till ett talat språk. Så man kan säga att, alltså, ja, man kan säga att, att syntolkning översätter det som syns men inte hörs till någonting som hörs, nämligen ord. Så.
Just det.
Det är alltid lite, jag behöver alltid tänka lite när jag förklarar det.
Ja.
Och jag tänker det som också är viktigt med det här är ju att vi tänker att det är verkligen en översättning. Det är inte en tolkning i det avseendet att jag så här, tolkar ett konstnärligt verk eller sådär. Det är ju något annat. Då tar jag ut vissa element kanske och tillskriver dem en viss betydelse. Och det är något annat. Utan det här handlar om översättning.
Mm, ingen värdering.
Nej, precis. För det är ju också det här att inom syntolkning är det ju viktigt att vi är så neutrala som möjligt. Vi som syntolkar. Och det är ju i praktiken är det ju omöjligt eftersom jag ju alltid väljer de orden för att beskriva någonting sådär, utifrån min egen referensram.
Ja.
Så. Och därför kan det aldrig bli neutralt. Men vi ska vara så neutrala som vi kan vara. Och samtidigt då när vi ska syntolka en teaterföreställning eller en utställning på ett museum eller ett konstverk, då ska vi ändå så här vara neutrala men försöka fånga verkets själ. Så ni hör, du hör redan att det är ju en balansgång.
Ja.
Och, men mantrat är ju att vi inte ska förbättra eller försämra ett verk när vi syntolkar, vad det än är. För att våran publik måste ju få utrymme att tycka själv och också utrymme att få vara med i diskussionen efteråt, precis som alla seende personer. Så det är ju, vi är ju verkligen bara ett redskap. Vi ska heller inte ta över, utan vi ska vara som den lilla gråa musen på väggen som så här hjälper konstverket att blomma så att man får en egen inre bild. Så syntolkning ska hjälpa vår publik att bygga egna inre bilder. Det är väl det som man kan säga.
Wow, jag blir jätteinspirerad.
Ja, jag blev också det. För mig var det en sån fantastisk, också ett fantastiskt möte med syntolkning. Får jag berätta om hur jag kom in på det här?
Jättegärna.
För att jag är verkligen ingen supervan danskonstkonsument, men jag jobbar ju inom kulturen och då, ja, jag blev liksom medsläpat till en danskonstföreställning där syntolkning ingick som en del av den konstnärliga gestaltningen. Och då hade de sagt från början att det finns 20 syntolkningsmottagare. Så 20 personer i publiken kan lyssna till syntolkning och resten får se föreställningen utan syntolkning. Och jag bara sa, ja, men jag vill gärna ha syntolkning, jag vet inte vad det är för någonting. Så. Och sen var det helt fantastiskt, för att jag tänker danskonst kan ju ibland vara lite så här svår att ta till sig om man inte är så van att liksom se det. Och man tänker hela tiden, jag förstår ingenting, men man behöver ju inte förstå något. Alltså just det här att, men den här rösten i örat som beskrev allt som hände på scenen för mig var som en vän som hjälpte mig att liksom så här se den här föreställningen och uppleva den med, alltså, på flera sätt. Och jag tyckte verkligen att det var helt fantastiskt. Så det var mitt första möte med syntolkning. Jag är ju ändå en seende person, men jag tänker också att det hjälpte mig verkligen att liksom ta till mig den här dansen. Så och då på den vägen var det. Sen var jag också på ett bananskal, halkade in på en kursdag om syntolkning och var helt såld efteråt. För det blev en helt ny värld. Alltså, tänkte jag, men gud, det här visste jag inte fanns. Och att det finns folk som jobbar med det. så, och sen sökte jag till utbildningen och kom in. Så, och sen gick jag den och sen, ja, så nu jobbar jag där själv. Så att, ja, på den vägen var det.
Oj, vad härligt. Mm. Vilket härligt möte.
Ja.
Och vad det också gav många andra saker.
Ja, det gör ju det. Mm. Mm. Och också om man just jobbar som syntolk, alltså, då är det ju också det här att man får på något sätt skärpa upp sitt språk lite. Mm. Nu pratar jag väldigt avslappnat och så, men jag tänker att vi försöker hela tiden rensa bort med utfyllnadsorden. Mm. Vi försöker i möjligaste mån använda rätt termer och begrepp för saker. Och sådana sökmotorer på internet är ju vår bästa vän. Vi behöver hela tiden googla, vad heter den här möbeln? Vad heter den typen av byxor? Vad är det för material? Alltså sådär, vad heter den här formen? Vilken tid är huset byggt i? Alltså ja, massa sånt där. Vi behöver liksom så här söka på internet precis hela tiden för att liksom så här vara så konkreta som möjligt. Så att på det sättet blir det också en oerhört läroprocess för en själv att skärpa upp sig. Så att kolla
men,
upp saker.
Men om du, jag blir väldigt nyfiken på hur det du säger begreppen. Så om du skulle kunna visualisera och syntolka det här där vi sitter här nu. För det är lite spännande, vi har ju också väldigt många som lyssnar på podden och som inte ser hur det ser ut. Om man tittar på YouTube och på Maria inspireras av så ser man ju samtidigt. Mm. Då. Men om det inte är så utan man lyssnar på podden, skulle du kunna syntolka
det här? Jag ser om jag kan få en spontan livesyntolkning här av det här rummet. Vi sitter ju här mitt emot varandra i varsin gråa fåtölj med ganska låga ryggstöd och armstöd på sidorna. Och fåtöljerna är lite så här fyrkantiga. Och under de här fåtöljerna ligger det en grön matta och mellan oss två står liksom två runda små soffbord. Eller de är liksom, det ena soffbordet är kanske 40 cm i diameter och det andra som står lite under det, lite så här inskjuten, är kanske 30 cm i diameter. Så vi två sitter mitt emot varandra i varsin grå fåtölj, sitter på en grå lite sliten matta och med de här två soffborden emellan. Och bakgrunden här är ju någon slags panelvägg av vertikal träpanel. Och då står det också en svart bokhylla med lite växter och lite böcker. Precis i mitten på den väggen. Och sen till höger och vänster om oss i bakgrunden står två Benjamin ficus. Det är konstgjorda växter som är ungefär 1,5 meter höga. Ja, och sådär, det är ju sådär att det här var liksom slut på beskrivningen nu. Men jag tänker att vi kan ju också, även i den här ganska avskalade studion, kan vi ju beskriva hur mycket som helst egentligen. Alltså även om det, jag skulle kunna beskriva den här skålen på bordet, den nämnde jag inte ens nu. Jag nämnde inte de här kaffekopparna. Jag nämnde inte att det är två böcker i hyllan och så vidare. Det finns massa saker, eller vilket mönster mattan har. Men det är ju också det här att varje ord kostar ju uppmärksamhet. Mm. Och då behöver vi också sålla lite. Så här, vi kan inte beskriva allt.
Jag tänkte ändå på att det var detaljer som jag absolut inte själv skulle ha tänkt på att säga till exempel vilken höjd växterna hade. Alltså hur långa de var eller hur stora borden var, sådana detaljer. Mm. Men det gav ju ändå, jag kan förstå att man säger det för att det kan ändå ge en, ja men det ger ju mycket bättre blick för eller upplevelse av hur det ser ut faktiskt.
Mm. Precis, just storlek och så kan ju ofta vara bra att beskriva, för att vi också, när jag säger att det står två konstgjorda växter bakom oss, då kan det ju vara allt från en 10 cm plastkaktus till en hel skog. Så det är på något sätt bra att vara så konkret som möjligt, och även soffborden hade jag ju kunnat beskriva lite mer. Så att ju mer vi beskriver, eller ju fler detaljer vi har, desto komplettare blir ju den inre bilden. Men sen behöver vi hela tiden också balansera mellan tillräckligt mycket för att liksom få en inre bild och för mycket, alltså så här overload, för mycket information.
Och det beslutet tas i stunden hela tiden.
Mm, precis. Uh-huh. Och det kan ju vara svårare när man så här, till exempel nu ganska oförberett blir ombedd att beskriva en studio. Då kan jag också, även om jag har jobbat som syntolk länge, kan jag bli lite så här, vad ska jag börja med nu? Så där. Men det är ju ändå något som vi på något sätt hela tiden när vi liksom är skärpta i den här riktiga supersituationen, att vi hela tiden behöver liksom välja och välja bort. Och det är egentligen ett av de största jobben som syntolk. Mm. För till exempel om vi syntolkar en teaterföreställning, då ska vi ju också, detsamma som med film, då ska vi bara prata i de tysta glipporna där det inte är dialog eller viktiga ljud. Mm. Så. Och det gör ju ofta också att utrymmet för syntolkning kan vara väldigt begränsat i vissa så här, filmer eller ja, i filmer med så här långa svep över skånska landskap. Ni vet, då har vi ju hav av tid att beskriva. Men om vi nu har en ganska så här dialogtät pjäs, liksom, då finns det bara väldigt korta glipor.
Mm.
Och då har vi begränsat med tid. Och då måste vi hela tiden fundera, vad är det viktiga som händer här nu? Mm. hur kan vi beskriva det? Och vad väljer vi av alla de här sakerna som händer på scenen nu? Vi har bara en kort glipa. Vad är det viktigaste här? Så det är egentligen ett av de största jobben och de svåraste jobben. Att liksom just vara där när den är korta, tysta stunden är och sen hitta de rätta orden och också beskriva det som är absolut viktigast så att vår publik kan hänga med i det som sker på scenen. Så. Och alltså, ett exempel är ju, alltså, så här, jag tänker ett klassiskt exempel från en teaterföreställning är ju att två personer står och pratar på scenen och har vi kommit en bit in i pjäsen då vet vi också vilka det är som pratar för att vi har lärt oss att förknippa en röst med ett namn.
Mm. Just det.
Men då kan det finnas en tredje person som så här smyger in i rummet och gömmer sig bakom en soffa och tjuvlyssnar. Mm. Och den personen är ju väl synlig för den seende publiken. Men då, det är ett klassiskt fall, det hörs inte den här personen. Så då måste syntolken rycka in och beskriva just den här personen. Mm. Så att det...
Men när du sitter så i en teaterföreställning till exempel, är det live? Sitter du bredvid en person då? Eller är det så att du har pratat in innan?
Nej, utan alltså, i teatern finns det liksom ett väldigt så här... upplägg för hur man gör, i alla fall på de stora teatrarna. Och då är det så att jag går och ser en föreställning 3 gånger innan, som förberedelse. Ikväll ska jag på Hamlet på Stadsteatern.
Ja.
3,5 timmar. Jag är redan nervös. Nej, men, och sen, så jag går och ser en föreställning 3 gånger för att förbereda mig, lära mig vad karaktärerna heter och också så här identifiera de här glipporna där det kan bli trångt eller oj, hur ska jag beskriva det här? Så går jag hem och liksom så här förformulerar kanske lite grann, men så jag förbereder mig. Sen skriver jag en introduktion där jag beskriver på ett systematiskt sätt vilka karaktärer som är med, vem som spelar dem och hur de ser ut. Scenografin beskriver jag också på ett systematiskt sätt. Och sen kanske också lite andra så här sceniska lösningar. Alltså, så och den här intron, den formulerar jag till punkt och pricka färdigt. Och sen när det är dags för en syntolkad föreställning, det är en helt vanlig föreställning då. Mm. Men då är det så att den gruppen som har anmält sig till syntolkning, den släpps in ungefär en halvtimme innan i salongen. Mm. De sitter ofta på första raden för att många har ju synrester kvar. Så att man, så det lilla som just går att se vill man ju gärna ta tillvara då. Mm. Och jag sitter ofta i ett annat rum och ser föreställningen då på en skärm och har på mig headset och hörlurar så att jag hör scenljudet och har mikrofon då. Och sen är det så att jag läser min introduktion. Och sen samtidigt, eller det är ofta sådär att man får dela lite med teatern, men sen kommer också skådespelarna in och gör en röstpresentation. Hej, jag heter det här och jag spelar den här karaktären och jag låter så här på scenen. Alltså så här, så att vi hör alla röster en gång redan och jag läser den här systematiska introduktionen och sen släpps resten av publiken in. Och grejen är att jag sitter i ett annat rum och ser föreställning på en skärm och de som lyssnar på syntolkningen, de får ju mottagare.
Mm.
De har ju liksom hörlurar eller så har de egna med sig, men de har liksom får en liten mottagare av teatern som de antingen få med en lur eller ha en egen med sig. Så att de hör mig i örat hela tiden. Liksom, samtidigt som de också hör scenljudet. Mm. Så att, men på bio är det ju ofta så att vi sitter med i salongen. Så bara, vi pratar tyst.
Och ja, sitter, det får man ju.
Ja, precis. Så att det inte störa den övriga publiken. Så.
Och bio, har du sett filmen innan också?
Ja, precis. Den måste vi måste alltid se saker innan. Alltså, även om vi inte kan skriva manus till en live-syntolkning, för att det går liksom inte, man är så uppe i stunden, man måste liksom följa med allt som händer, så det går liksom inte att prassla med papper samtidigt. Men därför förbereder vi oss ju, då har vi liksom så här lite koll på vad är karaktärerna, vad heter de, just att så här memorera namnen på alla de där 20 karaktärerna, och sen också få dem rätt i syntolkningen. Så vi behöver liksom också sen identifiera lite, men här blir det trångt, här kan vi, här behöver jag vara snabb med att säga det här. Eller jag vet att här kommer det inte finnas tid att beskriva någonting av det, så då måste jag liksom så här fundera på, kan jag göra det innan lite? Alltså, så man måste göra den här kartläggningen, men man gör liksom inget manus, så, utan det, ja, det blir live i stunden. Så.
Men är det vanligast teater och bio, har du nämnt? Vad är det mer för?
Alltså, jag gör mest teater. Bio har jag gjort några gånger, men jag tycker bio är ofta lite stressigare. Så det är liksom ett större samordningsjobb. Men teatern är ju liksom så etablerad. Men sen finns det också utställningar som blir syntolkade. Sen är det ofta många syntolkar som åker med på resor, som Synskadades Riksförbund gör till exempel. Mm. Alltså att man också kan syntolka utsikten genom ett bussfönster. Alltså så här, timme ut och timme in. Mm. Och då är det kanske också så att man som deltagare inte lyssnar precis hela tiden. Men det är liksom också lite skönt. När jag vill veta hur det ser ut utanför, så har jag tillgång till det. Sen är det ju också, numera finns ju DOS-lagen, och då är vi ju också, vi som har offentlig finansierad verksamhet och producerar filmer, behöver ju syntolka dem eller göra dem på ett sånt sätt så att de är synskadevänliga, tillgängliga. Och då är det också mycket sådana saker som syntolkas då, alltså typ Trafikverkets filmer om utbyggnaden av E20, alltså så här förbifart Stockholm. Så alltså, det är liksom en annan typ av uppdrag, det är inte så mycket kultur då. Och också ofta ganska lite svängrum, men det är sånt som också syntolkas då. Så att, men det är mest kultur. Och sen är ju radiosporten väldigt nära syntolkning, så det finns också sportevenemang som hästtävlingar som syntolkas till exempel. Men när det gäller sport, då är ju just den syntolkningen ofta väldigt så här radiosportartad.
Ja,
liksom. Och det är ju också så här att när vi syntolkar någonting, så är det ju bra att vi också har lite koll på det vi ska syntolka. Alltså sporten är ett fantastiskt exempel, för att jag skulle aldrig i livet kunna syntolka en ridsporttävling, för jag kan ingenting om ridsport. Så på något sätt är det ju bra om vi ha lite kläm på det vi ska syntolka. Ja.
Men det som kan vara på tvn, så kan ju jag sätta på. Ja. Jag vet inte om det kallas syntolkning.
Jo, precis. Och det är det.
Jag andra tycker att det är lite spännande ibland, alltså att försöka lära mig själv också. Så. Berätta lite om det.
Och det är ju det andra benet, så att säga. Det ena som jag berättar mycket om nu, det var live-syntolkning, som är ju oförberedd, utan manus. Förberedd, men utan manus. Och den andra är manusbunden inspelad syntolkning, heter det. Och det är ju det vi har på UR Play, på SVT Play och på tv. Och då är det så att en syntolk skriver ett manus, och det är liksom en förutbestämd mall som vi skriver i, och då anger vi liksom tidskod på sekunden och så här, sista repliken innan, och sen skriver vi vad syntolkningen är. Och sen lämnar vi ifrån oss det här manuset efter korr och allt möjligt, och då är det ett produktionsbolag som då ser till att de har en fixa en röstskådespelare eller någon som har en bra röst som läser in manuset.
Så går det till.
Och sen klipper de ihop det här ljudspåret med filmljudet då. Och då kan man ju också ibland behöva justera ljudnivåerna så att syntolkningen hörs kanske över, liksom, säg att det är någon storm på filmen eller det dundrar och blixtrar och det är massa vind, så att då behöver man kanske dra ner filmljudet lite för att syntolkningen ska höras. Så det behövs lite sådär postproduktionsarbete också, och sen är det redo att laddas upp på ja, hemsidan. Liksom. Mm. Så det är ju, och det är ju också ett annat jobb som vi syntolkar kan göra. Liksom. Mm. Och jag har skrivit manus under några år. Men det är ju ofta ett arbete som har väldigt hårda deadlines eftersom det är en så lång produktionskedja som hänger bakom det. Och sen ofta är det så här serie på SVT och då behöver man kanske leverera manus för ett avsnitt så här varannan vecka. Och så. Och det är väldigt svårt att kombinera det för mig med ett heltidsjobb så här, vid sidan om. Så att jag har skrivit manus under ett par, tre år, men sen var det så här, nej, det blir för stressigt. Och då har jag bara gjort lite så här forskningsprojekt. Alltså, och då är det inte riktigt lika tajta deadlines och så. Och då gjorde jag också allt från ax till limpa. Alltså både skriva manus och sen skicka iväg på korr. Och sen läsa in det och klippa. Uh-huh. Och det är ju väldigt roligt. Så, men det är liksom inte det vanligaste. Mm. Så. Men det finns jättemånga syntolkar som skriver manus. Och det behövs också hela tiden. Så det är också, men det är ett helt annat arbete. Då sitter man hemma och jag tycker ofta det, nu vet jag inte hur det är att vara hjärnkirurg, men jag tänker ofta att det liknar hjärnkirurgi just det här, för att det är just de där tysta gliporna. Till exempel när vi ska syntorka, alltså jag har en kollega som har syntorkat säsong efter bäst i test. Ja. Alltså, och det är ju ett sånt där hysteriskt program där vad som helst kan hända. Ja. De hittar på så galna tävlingar. Ja. Och samtidigt är det jättedialogtätt hela tiden och jättesnabba klipp. Så det är ju verkligen en sport att kunna liksom syntorka det programmet. För det som är ju svårt i syntorkningen är ju det här icke vedertagna. Alltså så här, det som, vi har ju massa bra verb för saker vi gör, till exempel att kamma sig. När vi säger kamma sig, då vet många det. Hur det ser ut och vad man gör då. Liksom. Man ordnar sitt hår. Men just på såna här saker som bäst i test, då gör de så många grejer som man behöver förklara med jättemånga ord eftersom det inte finns några färdiga så här, snabba formuleringar som sammanfattar det som händer där nu. Och det är liksom en av såna här, en klassisk utmaning att beskriva det som inte är vedertaget. Ja. Och det är ju samma med danskonst också egentligen. Ja, där är det också såna här jättemånga rörelser som vi till vardags inte har egentligen ett ord för riktigt. Som vi ändå behöver på något sätt beskriva. Så det är ju samma sak där egentligen. Det icke vedertagna är ofta lite svårare att beskriva. För då behöver vi fler ord och längre glippor.
Oj, vad spännande.
Ja.
Oj, oh, vad roligt.
Ja, det är jätteroligt. Mm. Men man möter ju verkligen många utmaningar. Så, men det är också jätteroligt för det är väldigt så här, utvecklande på alla sätt. Mm. Liksom. Och också roligt att möta publiken. Alltså, jag tänker att det är också något vi har pratat så lite om publiken. Och nu är ju tyvärr ingen här, alltså, så här en syntolksanvändare. Men det är också så himla bra att liksom, så här, få feedback.
Just det.
Eller också så här, diskutera vissa formuleringar. Kan det här funka? Eller vad får du för inre bild om jag säger så här? Mm. Alltså just det här att liksom kunna...
Intressant. Men det tänker jag också att det är väldigt olika.
Ja, det är jätteolika.
Alltså så ni får försöka hitta någon form av generalisering som så många som möjligt tycker är lämplig nivå, eller måste jag säga.
Ja, och det är ju svårt eftersom det är ju också en supermångfacetterad grupp. Eller det är jättemånga grupper, olika åldrar, olika intressen och olika förkärlek för saker. Mm. Och också vissa har jag aldrig sett och andra har sett någon gång i sitt liv. Och då blir det också helt olika inre bilder av det. Mm. Och därför är det också alltid bra att sen till exempel på en sån lång pjäs som Hamlet nu kommer att bli. Att gå ner i pausen om det går. Mm. Och prata lite med gruppen. Också så här, försöka räta ut lite frågetecken.
Ja, så kan du också göra då. Mm.
Alltså att vi på något sätt ändå har den här kontakten med publiken.
Ja, ja, ja.
Och på utbildningen där jag jobbar, det har vi också ett användarråd med. Och användare är med hela tiden under alla lektioner och också under alla sammankomster vi har. Också på examensdagen när vi syntolkar en film på bio. Alla våra studenter gör ju det. Liksom, då får de typ 10 minuter var av filmen. Då är ju också hela salongen full med användare.
Ja.
Så användarna är liksom viktiga.
Såklart.
Hela tiden.
Om du skulle ha, jag tänker att nu har vi pratat om er som utbildare. Då, men om, som jag som person som inte är utbildad men ändå vill göra det bästa jag kan. Mm. Av till exempel en föreläsning. Har du några korta, bra tips där?
Ja, men det... Ja, alltså det... Om man nu tänker på en föreläsning så tänker jag att det är ju bra att tänka vilken information här är det som förmedlas visuellt, som jag har tänkt förmedla visuellt. Liksom. Vad har jag med för bilder? Vad har jag med för text? Och sen också kolla, fångar jag upp den texten som jag har med i det jag har tänkt säga eller det jag säger? Så. För då behövs det ju ingen syntolkning såklart. Eller också, varför har jag med de här bilderna till exempel? För jag tänker, om det är bara ren dekoration och de inte tillför någon information så behöver vi ju inte syntolka dem. Men om de till exempel innehåller, ska vara lite roliga, folk kanske skrattar, då behöver vi ju syntolka dem. Så även om de kanske inte bidrar till att folk förstår bättre vad du pratar om. Men om det ska vara lite roligt så är det ju också bra att liksom få med den dimensionen i beskrivningen. Eller om det är liksom viktiga bilder så får man ju kolla. Mm. Jag tänker att det är väl det då, att så här fundera på vad förmedlas visuellt och försöka sätta ord på det. Och sen är det väl också det här, ett annat mantra är ju det här att liksom försök att undvika för detaljerade beskrivningar och för många. Så. Det är mycket kill your darlings, även som syntolk. Det finns många saker vi skulle vilja beskriva, men vi hinner inte det. Eller också att det är lätt att trassla in sig i för detaljerade beskrivningar. Speciellt om man brinner för det man pratar om.
Vilket jag gör då.
Ja, nej, men precis. Och då kan det ju vara så att man liksom gärna beskriver för mycket. Så. Utan mer så här, hur kan jag sätta en rubrik? Alltså, för det är det som också är ett bra tips. Sätt rubriken först. Vad är det här för någonting? Och sen ta en eller två detaljer. Så att då får vi liksom en inre bild på plats. Alltså, jag brukar ju i mina verbaliseringsföreläsningar brukar jag jämföra med den här leken som man kan leka med barnen, gissa djur. För då börjar vi bakifrån. Det har fyra ben, det har en svans, spetsiga öron och päls. Och så säger någon, är det en katt? Ja, det är en katt. Men här tänker vi precis tvärtom. Vi avslöjar svaret först, katt. Och sen kan vi säga vilken form och färg pälsen har och så vidare. Alltså så här, två, tre detaljer eller en till två detaljer kanske. Så, och då är det så att vi vill gärna beskriva mer, men nej, vi slutar där. Mm. Och sen går vi vidare. Liksom. Alltså just... Sen beror det ju på sammanhanget såklart, men just i sådana här föreläsningssammanhang är det bra att hålla beskrivningarna kort och skippa orden vi ser. Det är svårt. Men det är också ett bra tips att försöka inte säga vi ser. På grund av att det kan kännas uteslutande för de som inte ser. Vi ser men inte du. Men en annan sak med vi ser är också att när vi väl har börjat säga det, då säger vi det hela tiden. Och här ser vi, på den här bilden ser vi, och här ser vi en vit kopp med svarta fjärilar på. Alltså, vi kan skippa det här vi ser. Det här är en vit kopp med svarta fjärilar på.
Vilket bra tips.
Ja. Så det är de tipsen kanske. Rubriken först, skippa vi ser och inte för långa beskrivningar.
Fint.
Vad är det viktiga i sammanhanget?
Ja, jättefint Tina. Wow, så spännande detta är.
Vad roligt.
Ja, verkligen. Men du har blivit inbjuden hit för jag blev otroligt inspirerad av dig. Dels i höstas när vi hade den här kontakten och också sen då när jag fick veta att du jobbade med den här också. Eller hade den kunskapen. Men vad inspireras du av Tina?
Ja, alltså... Ja, men jag inspireras av att möta personer, tror jag. Alltså just i mitt jobb, att liksom kunna vara på så många olika ställen. Och också så här, komma in och ut i många olika sammanhang. Och också både som syntolk men också som tillgänglighetskonsulent. Att möta användarna, att träffa föreningar. Alltså att, eller personer som det på något sätt gäller. Att få den inputen. Och också få deras röster in är liksom, tror jag, det som inspirerar mig. Men sen är jag också väldigt Jag är extremt inspirerbar. Jag kan gå igång på nästan vad som helst. så jag tänker att jag inspireras också av det som så här kommer till mig. Mm. Alla möten och allt som kommer till mig.
Fint, fint. Mm. Om någon vill komma i kontakt med dig, har lite frågor eller så, var hittar man dig då?
Alltså det bästa är egentligen att man letar upp mig som tillgänglighetskonsulent på kulturförvaltningens hemsida, och det är då kulturförvaltningen Västra Götaland. Mm. Och där finns det en flik som heter kulturliv för alla, och där under hittar man oss tillgänglighetskonsulenter. Det är både jag då som heter Tina, och sen har jag också en kollega som heter Ninni.
Just det.
Så oss två kan man hitta där, så det går att ringa eller mejla.
Mm. Mm. Fint. Mm. Stort och varmt tack för att du var med här, Tina.
Mm. Varsågod, det var väldigt roligt. Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Vilket inspirerande samtal med Tina. Så mycket jag har lärt mig. Tänk att syntolka det som inte är vedertaget, till exempel bäst i test. Ja, det låter verkligen som en utmaning. Jag tycker att tillgänglighet är så viktigt och spännande område, och det låter så fint tycker jag när Tina säger att tillgänglighetsarbetet ska leva ett långt och lyckligt liv i en verksamhet och utvecklas och bli stadigt bättre hela tiden. Nästa vecka så har jag besök av två härliga gäster, varav en har varit med tidigare och en är ny i studion. Jag blir glad, och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Tinas erfarenheter och kloka tankar om tillgänglighet. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen.